Välkomna till Motgångspodden. Dagens gäst är Björn Flintberg. Hej och välkomna till Motgångspodden. Jag heter Håkan Axelsson och jag sitter här med min poddkompis Jonas Bergqvist. Hej Jonas!
Hej Håkan!
Hur mår du?
Mycket bra, tack!
Vad trevligt! Det är lite ensamt eller lite tomt i studion den här gången jämfört med tidigare gånger.
Det stämmer, Hanna har ju lämnat oss den här gången.
Inte för gott.
Som tur är.
Förhoppningsvis, men Hanna är i Indien. Och gör val, vi är lite osäkra, men något positivt.
Det brukar alltid vara det med Hanna, så att vi ser verkligen fram emot att höra vad Hanna har haft för sig i Indien nästa gång.
Precis, så hon återkommer. Vi spelar in det här avsnittet i slutet på november 22. Och sen vi såg sist då, så har det ju hänt lite spännande grejer, Jonas. Du har bytt jobb.
Det stämmer bra det, Håkan. Jag har ju jobbat nästan 3 år på Rice, men från och med förra veckan så har jag börjat jobba på Almi Invest Green Tech som investment manager.
Aj, spännande. Hur har varit det en vecka nu då?
Mm-hmm. Mm.
Hur känns det? Är detta ett misstag som vi kommer ta upp i podden?
Får verkligen hoppas att det inte blir som ett misstag, men säkert kommer jag göra massa misstag på vägen. Men förhoppningsvis mycket bra också.
Och är det här ett karriärmove som du har vågat ta tack vare det du har lärt dig i Motgångspodden?
Så här det har absolut påverkat.
Ja. Idag så har vi en jättespännande gäst. Björn Flintberg, välkommen till Motgångspodden.
Tack så hemskt mycket.
Det är extra spännande att ha dig här för att en premiss för Motgångspodden har varit det här att vi har liksom gått och tyckt att det här med motgångar är någonting som folk inte pratar om. Och där efter lite research så hittade vi dig, Björn, och du är verkligen ett undantag från den regeln, för du har till och med skrivit en bok om dina motgångar.
Ja, men så är det, och den boken Kraschen, den kom ju ut efter att det IT-bolaget som jag startade upp och drev under ett par år i Göteborg gick i konkurs.
Mm.
Och faktum är att det kom till nästan som någon form av protest till att börja med. Jag stod hos konkursförvaltaren och googlade gärna till telefonen på hur funkar konkurs eller vad finns det. Och du menade, men den enda litteraturen som fanns då, det var ju liksom kurslitteratur antingen i juridik eller ekonomi. Det fanns ju ingenting om hur, vad som händer med en småföretagare när det blir konkurs och hur man gör eller vad man kan förvänta sig och vad man har för ansvar och hur man ska ta hand om sig själv och sådär. Det finns väldigt lite, och då kände jag att någon måste ju berätta om det här. Så då tänkte jag att då skriver jag ner min berättelse. Sen blev det ju på köpet också en slags resa för mig att skriva boken. En slags reflektionsövning deluxe, får man nästan säga.
Och vi tänkte verkligen utgå från det idag då, i dagens avsnitt Motgångspodden. Men lite intressant att ändå ge en bild av dig utöver för de som inte har läst boken och vet redan vem du är då. Så när jag kollade, liksom googlade dig, så då konstaterar jag att man skulle kunna beskriva dig som någon som hade tänkt att satsa på att bli gymnasielärare från början. Men som istället har ägnat sitt yrkesliv åt informationsteknik från lite olika perspektiv. Där du bland annat då var med på resan med Framfab som ditt första jobb. Jobbat ihop med den ikoniska entreprenören inom IT, Jonas Birgersson.
Mm.
Jag kollade in på LinkedIn. Under din tid följde du med Jonas till Labs 2. Och där hade du titeln, om man ska tro din LinkedIn-profil, som The Concept Development Guy.
Ja, titlar var ganska frivolösa på den tiden, tänkte jag säga. Man kunde lite grann bestämma vad man ville på. Framförallt på Labs, som ju från början hette Framfab Labs, och var någon slags forskningsutvecklingsavdelning för Framfab, men som sen då blev Labs 2 som ju fortfarande är kvar och som sitter kvar i samma lokaler idag. Där handlade det ju väldigt mycket om att vara disruptiv och att testa gränserna och att pröva saker som låg väldigt långt fram. Så att vi pratade om uppkopplade människor, då pratade vi 2001 pratade vi om uppkopplade människor med neurala nätverk och sådana här grejer. Så att vi var ju väldigt långt fram då. Så att det fanns liksom inte så mycket vanliga traditionella titlar som applicerades. Men jag jobbade mycket med olika koncept, jag jobbade mycket med omvärldsbevakning och titta på trender och spaningar och sånt där. Det var den roliga biten av det i alla fall.
Du har varit marknadschef på ett börsbolag. Cincino, vad gjorde ni?
Cincino var eller är ett försäljningsbolag som jobbar med olika typer av hälsoprodukter. Under tiden jag jobbade där så gick man över från att ha en hel uppsjö av olika produkter som man sålde till att bara hålla på med kaffe. Nu har man breddat sig igen sedan jag lämnade. Så nu har man även olika former av hälsokost och sånt där.
Okej. Ja, och sen har du också hunnit med att vara ordförande för en spelstudio. Junebud.
Ja, precis. Jag satt som styrelseordförande på en studio i Malmö som heter Junebud. Också ett bolag som tyvärr fick lägga ner, som inte klarade sig, vilket är väldigt synd. Det var ett väldigt intressant spel man hade. Jag tror att hade de funnits idag så hade de nog ganska enkelt fått finansiering. Men de var under perioden när det krävdes mer medel än vad de hade. Det var väldigt synd för det var någon slags massiv multiplayer. Mm. Ganska trevligt, litet 3D-spel, lite myspysigt sådär, där man kunde hänga runt och sådär. Så det hade nog funkat väldigt bra idag, men de var kanske lite före sin tid. Men många av de som jobbade där har gått vidare till Massive och DICE och andra sådana här stora spelstudios.
Ja, och sen har du som sagt för då en resa med Nindev som vi ska prata mer om. Men efter det, författare bland annat, förlagschef.
Ja, det stämmer. Det har jag ju fortfarande. Jag har ett litet förlag, eller Åsa förlag, som ger ut analoga spelprodukter, rollspel och brädspel framför allt. Det som kanske är mest känt i nördkretsar är väl att vi har den svenska licensen till Call of Cthulhu. H.P. Lovecrafts stora verk blev ju till rollspel för flera årtionden sedan och har ju fortsatt vara en väldigt stor grej. Och det har ju ett mycket ringa på vattnet kan man säga. Inte minst när vi förra året ihop med Lunds kommun gjorde Lund 1922 och en slags event då med 20-talet som tema. Och sen så har vi även gett ut brädspel där jag har varit speldesigner för Mio min Mio. Som då görs på licens från Astrid Lindgren.
Ja, och sen så är det ju faktiskt så att dagens poddavsnitt spelar vi in på Rise kontor, verkstad tror jag det kallas för. Och det gör vi för att det är ju här du huserar numera som forskare. Eller ja. Vad är din titel här?
Ja, det finns nog många titlar på mig. Formellt är det projektledare, i praktiken nog mer en form av strategisk utvecklare. Men jag jobbar på RISE, det stämmer. Jag jobbar på en enhet som heter Livslångt lärande, i en avdelning som har det vackra fantasifulla namnet prototypande samhälle. Och det är nog ganska beskrivande för vad vi gör här på den här avdelningen. Vi tittar på hur samhället kan utvecklas och förbättras på olika sätt. Så att man kan säga att jag delar min tid mellan att jobba med kompetensförsörjning och hela den stora omställningen som vi befinner oss i. Och andra halvan handlar om en ny satsning på RISE som handlar om spel just. Där jag leder arbetet med att sätta upp en slags nationell call to action för att stärka svensk spelutveckling och spelindustrin och spännande sidoeffekter som det kan föra med sig för andra branscher också naturligtvis. Så att, det är väldigt spännande. Och så blir jag faktiskt forskare på riktigt nästa år för att jag ska bli industridoktorand på halvtid.
Kul, grattis.
Tack.
Jag tycker vi kastar oss in redan, för den är ganska omfattande, den här resan med Nindev som var en idé som, om man läser boken, fick starta någonstans under ganska dramatiska omständigheter. Du råkade ut för någonting som gjorde att du bestämde att du ville ändra lite grann på det du sysslade med i livet, eller stämmer det?
Ja, precis. Alltså det har egentligen inte med Nindev specifikt att göra, men däremot med min entreprenöriella drivkraft i högsta grad. Jag var med om en ganska allvarlig bilolycka 2006. Jag fick vattenplaning på motorvägen i södra Halland. Skulle väl egentligen ha dött, men hade en förfärlig tur och lyckades då klara mig med ett väldigt, väldigt trasigt knä. Skulle också amputeras där egentligen, men någon läkare den natten tog en chansning och bestämde sig för att försöka se om de kunde rätta till det där. Och det lyckades de med. Jag haltar väl och sådär fortfarande än idag. Jag kan känna när det börjar bli fuktigt och kallt ute och så. Men jag har två ben kvar, så att jag är väldigt glad för. Men den perioden som jag var på sjukhus då, 4-5 veckor och sen rehabiliteringen som väl var ett halvår eller någonting sånt där innan jag var tillbaka. Den ägnade jag ganska mycket tid åt att fundera på vad är det liksom jag vill göra med mitt liv. Och då kände jag att jag vill göra saker som gör skillnad. Jag vill göra saker som betyder någonting och som påverkar. Jag vill inte bara jobba åt ett bolag för att det ska tjäna mer pengar. Utan jag vill bygga någonting som är varaktigt eller bygga någonting som förändrar någonting eller någonting som kan skapa något nytt. Liksom. Så det blev liksom introduktionen för mig till att vilja göra mer. Och efter jag hade kommit tillbaka därifrån så sa jag upp mig från det här börsbolaget där jag satt som marknadschef och satt i ledningsgruppen och blev frilansande konsult istället under ett par år. Och sen hamnade jag i samband med en lågkonjunktur och lite andra liksom, omständigheter så fick jag ett spännande erbjudande om att jobba med att förändra skolan i Göteborg och jobba med entreprenöriellt lärande i Göteborgsregionen. Ett spännande projekt då, som handlade mycket om digitalisering och att skoldatorerna skulle införas och hur skulle det påverka liksom, lärandet och hur skulle det påverka skolan som organisation. Och där hittade jag då ett litet team som jag plockade ihop med utvecklare, designers och utvecklare som jobbade med mig för att bygga en del lösningar till det projektet. Och det höll vi på med i 2 år ungefär. Och när det projektet tog slut, i slutet av 2010, då hade vi byggt en rätt så bra gäng, liksom, vi 4. Och vi kände att vi ville fortsätta jobba ihop på något sätt. Och det fanns väl kanske inte riktigt medel till att låta alla de där 4 stanna kvar, utan jag hade säkert kunnat vara kvar på regionsorganisationen, men förmodligen skulle de 3 fått gå och göra någonting annat. Och då bestämde vi oss att vi slutade istället och så startade vi någonting eget. Och det var Nindev då som registrerades upp i slutet på 2010.
Så ska man tolka det som att egentligen så var det du kände att du hade fått ihop en bra grupp och du ville fortsätta jobba med dem och med det som utgångspunkt försökte du sen hitta på vad ska jag använda det här teamet till, eller?
Ja, men lite så. Vi hade ju redan i projektet så jobbat med olika typer av applikationer och vi gjorde bland annat den första egentligen kan man säga lärplattformen för förskolan som heter Flex, förskolan Lilla Edets kommun som nominerades till Guldlänken bland annat som är det här priset för offentliga lösningar. Det var ett bra team och vi kunde göra spännande saker och jag ville inte släppa det. För det var ju det där gränslandet. Det påminner mig lite om Framfab och det här IT-drivna, informationsteknologiskt drivna förändringsarbetet. Och då kände jag att det här vill jag inte släppa. Liksom, vad skulle jag göra istället? Nej, men det här vill jag driva vidare. Så då bestämde vi oss att starta upp. Och så bildade vi då det som vi först tänkte kalla för Ninja Development. Men jag sa att det kanske är så att vi kommer ha mycket offentlig sektor och sånt där, så tror jag att vi kanske ska tona ner det. Vi döljer ninjan, det är ju ändå i linje med liksom hur ninjor agerar, så vi gömmer ninjan och så blev det Nindev istället då. Med taglinen vi gör appar som gör nytta. Så vi var ju en väldigt tidig egentligen apputvecklare i Göteborg då.
Och så att säga, vad... Du var ute på stan och jagade uppdrag eller såg du direkt att här fanns några specifika problem som ni kunde fokusera på?
Jo, men det hade vi ju redan sett under tiden vi jobbade då på Göteborgsregionen att det fanns ju olika organisationer som började plocka upp det här, både i det offentliga men framförallt i det privata. Alla skulle ha appar på den tiden. Det var ju liksom så att när vi väl drog igång så ringde ju folk som bara, vi ska ha en app. Men vad bra, så vad ska ni ha den till? Det vet vi inte, vi måste ha en.
Det var den nya hemsidan
mot 90-talet. Ja, det var verkligen den nya hemsidan. Ja. Men vi hade också turen att vi fick väldigt tidigt en stor kund som också gick in och blev investerare i bolaget som hette Lean Education och som sysslade med att vara en stor leverantör egentligen av skoldatorer och skollösningar så att säga. Och de ville ju hitta applikationer till de här datorerna, saker som kunde användas i utbildningen då. Så att det var egentligen så det kom igång. Så vi hade lyxen att egentligen börja med en stor order första veckan liksom. Mm. Och sen så ville de även gå in som investerare i bolaget och vara med oss och stöttade oss under uppväxtfasen.
Och det här tog fart ordentligt?
Ja, det gjorde det. Jag tror vi omsatte 6 miljoner första året. Vilket är inte så illa pinkat för ett litet indiebolag liksom. Mm. Och vi jobbade ganska mycket och vi kunde nog gjort ännu mer då liksom. Det var väldigt svårt på den tiden som man kom att få tag i personal för att det fanns ju inga mobilutvecklare.
Nej.
Det fanns ju inga utbildningar än för dem. Vi fick också mycket samtal från reklambyråer för de hade ännu inte ställt om och hade inte egna utvecklare heller. De blev lite tagna på sängen kan man säga av hela den här mobilrevolutionen. Mm. Och visste inte vad de skulle lösa. Då vände de sig till oss och vi var ju underleverantörer till olika aktörer ibland där de behövde ha mobila lösningar ihop med någonting annat och sådär. Mm. Och sen var det mycket offentlig sektor och det var allt ifrån som jag sa, förskolappar till något företag som skulle ha någon kontrollapp som skulle minska piratkopior av deras gasfjädrar för stora tryckmaskiner och grejer. Alltså det var väldigt blandat.
Vad hände egentligen med det här bolaget när det började ta fart?
Ja, men vi fick ju ganska snabbt gå från 4 först till 5 och det var ganska lätt. Vi hade en kille till vi ville plocka in och sådär. Så det blev ganska bra. Men vi märkte snabbt att vi hade ständig växtverk. Och vi anställde fler. Vi fick byta lokal. Vi satt på drivhuset först. Sen hyrde vi in oss på ett kontorshotell. Och där växte vi också ur ganska snabbt. Och sen så skaffade vi oss första lokal. Och då kom våra investerare ungefär den vevan. Och sa att vi måste ha mer kapacitet. Vi har mer jobb till er. Men vi måste ha mer kapacitet och vi skulle vilja ha ner priset. Och då sa jag att det är svårt att få ner priset. Ni har ju redan väldigt bra priser eftersom ni är delägare i bolaget. Dessutom går ju all vinsten, eller en del av vinsten går ju faktiskt tillbaka till er också. Men då landade vi att kan man inte starta upp något bolag i något annat land? Så egentligen redan i början av år 2 så åkte jag och vd Felin då ner till Sri Lanka. Och gjorde en idiotresa där vi åkte tur och tur på 3 dagar liksom. Och sen så headhuntade vi en lankesisk kontorschef egentligen. Som ju redan jobbade för ett stort svenskt bolag som heter IFS, systemutvecklare. Och headhuntade honom helt enkelt för att hjälpa oss att bygga upp då ett lokalt Nindev-kontor. Så vi ville egentligen inte outsourca utan vi ville snarare bygga upp någonting själva. Eftersom det var då såg att vi hade ett långsiktigt behov av att liksom kunna utveckla den typen av lösningar. Och vi hade den här Lean Education som också hade ett behov som de såg flera år framåt. Liksom. Så att han hjälpte till och drog ihop. Och när vi kom tillbaka nästa gång hade vi 27 anställningsintervjuer eller någonting. Så vi blev ju ganska snabbt 15-20 pers där också. Och då flyttade vi själva in till Brunnsparken. Ironiskt nog, vilket är lite spännande. Till slut, det kontoret vi hade så att säga på under andra halvan av bolagets existens, det var ju samma kontor som Framfab hade haft en gång i tiden i Göteborg. Så det var ett gammalt Framfab-kontor. Och det var dessutom kontoret som tidigare jag hade jobbat på det här bolaget där jag var marknadschef innan de flyttade ut till Västra Frölunda. Så det var tredje gången jag fanns i samma lokaler, vilket är jätteintressant.
Att liksom bara inte ens ett år in på resan bestämma sig för att man ska liksom bygga upp en verksamhet i Sri Lanka. Kom den idén på en after work eller var det liksom ett styrelsemöte?
Du menar hur smart var det? I efterhand så var det ju inte särskilt smart egentligen. Men utifrån att det fanns ett ganska starkt incitament från våra investerare att utöka och att jag känner att vi kan inte bli så många fler. Nu tyckte redan det var ganska mycket folk för att kunna hinna skola in folk och sådär. Och att de dessutom ville då ha ner priset och så att det finns bara en lösning. Det måste vi hitta något i ett annat land och jag sa ju med det för att från första början egentligen för att liksom tona ner förväntningarna på att vad jag försökte säga var det går inte, vi får låta det här ta lite tid, men hans svar var som han är ännu mer entreprenöriellt lagd än vad jag var, ja men det råkar vi då så det, och då var det liksom och då blev det lite spännande också att shit, ja, så kan man ju också göra så då blev det av och det var ju en otroligt spännande och lärorik resa att bygga upp ett helt kontor, teckna kontors, du vet, kontrakt i Sri Lanka med de reglerna där och hitta folk och vad ska man ge folk i lön och hur funkar det och vilka slags människor vill vi ha och sådär. Men då gick vi ju fortfarande väldigt, väldigt bra. Alltså vi gick ju då från 6 miljoner första året till, tror jag, 14 miljoner A2 eller något sånt. Alltså vi hade en väldigt kraftig tillväxt. Och det var väl det som egentligen också fällde oss på slutet, kan man säga. Men nej, det var ju en idé som kom av ett behov som fanns. Sen tror jag att alternativa och mer traditionella lösningar på det hade ju varit att man hade outsourcat eller någonting. Men eftersom vi såg att vi skulle bygga upp någonting ganska stort, och på den tiden pratade ju vi om att vi kanske ska titta på att hitta andra kontor och sådär, som ju faktiskt bolag gör idag då. Om man tittar på, om man tar Concede till exempel, som är ett väldigt framgångsrikt bolag idag, som är en konsultbyrå. De ploppar ju upp kontor hela vägen, men de har ju uppenbarligen haft lite längre betänketid än vad vi hade då. Så det är väl en sån grej som man säger, att det här var kanske inte jättesmart att göra. Samtidigt var det en av de mest lärorika sakerna jag har gjort.
Så det här hamnar på din lista över misstag, men misstag som har utvecklat dig.
Ja, verkligen. Det har det. Och ska man säga, det misstag, är det någonting jag ångrar? Alltså, det är klart man ångrar misstag, för då hade du kanske inte behövt hamna i konkurs. Men det är ett av de mer lärorika misstagen i alla fall.
Ni tog in väldigt tidigt er största kund som investerar i bolaget. Mm. Det är ju en ganska stor grej. Hur ser du på det? Kommer det med på listan över misstag idag när du ser det i backspegeln?
Ja, det skulle jag nog säga att det gör. Och inte för att det var dem eller för att de inte var bra, för det var de. Och de betyder väldigt mycket för oss. Jag föreläser ju om det här ämnet, om att misslyckas, business failure, varje år. Jag har gjort det i 8 år nu på Lunds universitet på deras masterutbildning. Och då brukar jag ta det här exemplet i ett av mina dilemman i workshopen jag håller. Det finns stora risker med att ta in en kund som investerare, en industriell investerare så att säga, som har olika intressen. Därför att det kan synas jättebra, för de kan öppna väldigt många dörrar till dig och skaffa många kunder åt dig, eftersom deras kunder blir ju dina kunder ganska enkelt. Och du får också en partner som du kan jobba med väldigt tidigt. Så det finns ju många fördelar med det. Men samtidigt är ju problemet att när du då hamnar i situationer där det blir knivigt, det blir kvalitetsproblem eller leveransproblem och du behöver prioritera, då kan du aldrig prioritera ner dem. Du kan inte göra en opartisk prioritering över hur du ska fatta beslut, därför att de sitter i styrelsen och de är delägare och de har liksom en gräddfil hela tiden. Även om det då finns andra projekt som kanske affärsmässigt hade varit bättre att förklara eller bättre att få levererade eller sådär, så blir det väldigt svårt att göra den typen av beslut. För oss var det ju å andra sidan kanske så att vi kanske inte hade kunnat komma av marken ens om vi inte hade haft dem. Så det är liksom svårt att säga om det var ett objektivt misstag. Men det är åtminstone en risk, skulle jag säga, som jag inte vet om jag skulle göra om jag skulle hamna i samma sits igen. Eller att jag är ganska säker på att jag inte skulle göra det.
Det är inte alltid man kan bestämma hur man vill ha det heller, såklart. Men det är klart att man har en kund som både har ägande och har sitt i styrelsen. Då har det verkligen påverkan. Sen kanske man inte alltid kan välja det, men ja, kanske inte har dem i styrelsen då.
Nej, men så är det. Och sen, jag menar, på positiva sidan så fick jag då deras styrelseordförande som min styrelseordförande. Och han blev ju min mentor då, Tommy Nilsson, gamla koncernchefen för Kappa och Brothers och sånt där. Så det var ju en extremt meriterad mentor för mig som har hjälpt mig i många år liksom, med att bli en bättre företagsledare och människa. Liksom. Så att, och Josef då, som var vd på Lean Education, har ju fortsatt vara en väldigt god vän. Liksom. Så att vi har ju haft väldigt mycket fina minnen och sådär. Men det var ju uppenbarligen problematiskt när man hamnade i de här svåra situationerna.
Men om vi fortsätter resa med Nindev här, och nu kurvorna pekar uppåt, kontor är etablerat i Sri Lanka, du har ringt Jonas Birgersson och talat om att nu är jag tillbaka på kontoret och så. Vad händer där?
Alltså, det finns nog många sätt att beskriva det. Man kan säga att vi växte för fort. Det är ett sätt att säga det, det är kanske det lättaste sättet. Kanske lite för enkelt. Man skulle också kunna säga att vi hade inte tillräckligt kapital för den tillväxthastighet vi hade. Hade vi legat i Stockholm kanske det inte alls hade varit ett problem, utan vi kanske hade bara hällt pengar över oss. För det. Men vi var i en tidsepok då, 2011-2012, framförallt 2012 började problemen, där vi fick in så mycket jobb att vi fick kvalitetsproblem med leveranserna, vi fick svårt att hinna med, det blev lite för mycket missar i kvalitet, man satt för långa timmar, vi hade rätt mycket ny personal som skulle skolas in. Vi hade också ganska, som jag sa innan, det var svårt att hitta folk som hade formell utbildning, och det gjorde att man fick plocka folk som var, som inte hade specifik kompetens just kring mobiler eller så. Och vi byggde ju även en del webblösningar för all del, mycket backend och så där byggde vi administrationsgränssnittet i webben för att ett bolag skulle kunna så att säga hantera, och så blev mobilen en slags data device som kunde användas som verktyg ute i verksamheten. Och det gjorde att vi fick kvalitetsproblem i leveranserna, det gjorde att vi fick förseningar, det gjorde att det rann iväg timmar i projekt som åt upp marginalerna. Det gjorde att vi fick en del kunder som blev missnöjda, och fick vi bjussa på lite timmar där, och så försökte vi, och jag menar, det är väl ett annat misstag att jag försökte ju hela tiden se till att vi skulle ha väldigt goda relationer med både kunder och med personal och alla sånt där. Kanske lite för mjuk. Kanske inte tillräckligt hårt businessmässig, utan hellre vara lite bjussig och lite schysst och försöka lösa. Och det är en sån där grej som varit en ganska jobbig lärdom för mig i den här resan. För det hade nog kunnat göra ganska stor skillnad om jag hade anammat ett strikt Romulan perspektiv, liksom har varit mer kantig och sagt nej, men marginalen får inte gå under 17,2%, liksom, då stryker vi projektet. Men istället så försökte jag lösa det där, och så försökte vi hitta sätt att fixa och sådär, och det var väldigt sällsynt liksom att vi släppte en kund till exempel. Det hände vid några tillfällen då, men det där ledde till att vi hamnade i en fas där vi behövde stärka upp hela vår kvalitetssäkring. Det slutade med att vi lyckades hitta en kvalitetsansvarig, och som då tog hand om de testarna vi hade. Vi hade testare som jobbade, men de jobbade egentligen direkt med utvecklarna, och det blev mycket, mycket bättre när vi fick in kvalitetsansvarig som kunde bygga rutiner och strukturer då för dem. Och så blev det nästan som en egen litet team. Och då ökade kvaliteten i leveranserna och sådär, och vi saktade ner lite med tillväxten, men då blev ju marginalerna ganska små. Alltså det är ju så, du får ganska snabbt en stor överrock när du driver en verksamhet som bygger på att folk lägger in timmar. Och så har du 20-25 pers i Sri Lanka, så har du 15 pers i 20 pers i Sverige. Det rinner rätt mycket pengar varje månad, alldeles oavsett hur mycket jobb du har eller inte. Sen var nog den andra stora flaskhalsen, det var ju jag var ju det största problemet, för då var jag ju fortfarande, när vi var 15-20 pers, då var jag ju vd, försäljningschef, marknadschef, key account manager och projektledare i de tunga projekten. Och det säger sig självt att det är helt omöjligt att sitta på alla de stolarna. Och vi försökte verkligen hitta folk som kunde komma in på mer ledningsposition. Fick in en fantastisk CFO, Lina Åkerlind, som ju var med ända till slutet och som gjorde enormt mycket nytta. Vi försökte hitta lite olika försäljningsansvariga så jag skulle kunna släppa det, jobba mer med långa, stora kunder och strategiska projekt liksom, som skulle kunna vara lite mer långsiktiga. Gick inget bra. Vi testade att bygga upp en separat säljorganisation, satte in en erfaren säljchef. 6 månader och 1 eller 2 miljoner senare så hade de i princip ingenting att visa. De har sålt för 300 000 och det var de 4 pers på ett halvår. Det var liksom, det täckte ju inte någonting, utan det var bara pengar i sjön. Så att vi gjorde verkligen försök att hitta olika sätt att lösa det där. Och till slut blev ju en lösning att vi köpte upp ett annat bolag där det då redan fanns 2 ganska seniora aktörer som hade ett bolag, och sen hade de en supportkille, så hade de outsourcat all produktion till Estland, tror jag det var. Och de tyckte det var bra att komma in med oss. Vi hade ganska mycket stora varumärken, vi hade en mycket större organisation, och vi fick en massa, vi fick 100 kunder på köpet som då hade köpt deras ganska enkla webbmobillösning som vi kunde bearbeta för fler projekt och sånt där. Så det var tanken då. Sen blev det massa problem med det där, men de lär väl säkert komma till det här, gissar
jag. Ja, men jag tycker vi tar den punkten nu, för det var ju också en stor grej i resan med Nindev, att ni bestämde er för att slå påsarna ihop med det här andra bolaget. Och läser man boken konstaterar man att det är en hel del saker som konsekvenser av det. I backspegeln, var det ett misstag också, eller?
Det var absolut ett misstag. På flera plan, ska jag säga. Intentionen var ju god. Den var ju att få in fler seniora ledningspersoner som kunde avlasta, så att jag inte hade alla huvudpositioner, att jag inte blev en flaskhals hela tiden. jag jobbade ju redan 60-70 timmar liksom, varje vecka. Sov på kontoret i det här vilorummet som jag hade. Så intentionen var god, men det var flera problem med det. Dels så stämde inte riktigt räkenskaperna vi hade fått. De hade en modell för betalning som var en 24 månaders abonnemang, men de bokförde hela intäkten månad ett och sen bokförde de kostnaderna på 24 månader. Och det innebar att det funkade ju bra så länge det fanns ett inflöde av nya kunder, för då täckte ju det hela tiden de här volymmassan av ökande liksom minuskostnader som kom. Men en av de här fyra personerna följde inte med, satt på en annan ort, och det visade att den personen var ju den stora säljmotorn. Så att de tappade ju 80% försäljning ungefär efter en och en halv månad. Och då syntes det ju ett jättehål då. I kostnader som, och intäkter som försvann och kostnader som dök upp. Så att det där blev till en konfliktyta kan man säga mellan mina investerare och dem och deras investerare då, som ställde till det också. Men sen var det också en kulturfråga. Vi var fortfarande ett ganska homogent gäng. Alltså vi hade en ganska mysig känsla. Det var mycket nördar, det var mycket unga människor, det var mycket, mycket kul musik och mycket spel och vi hittade på grejer ihop och vi hade brädspelskvällar och det var liksom, det var lite miniframfagkänsla, lite så. Medan de kom ju mer från en annan slags businessmiljö liksom, som handlar mer om, ja, men du vet, det var golfklubben och det var liksom middagar med kunder ute på stan på bra restauranger och lite sådana grejer. Och det blev en del kulturella liksom gnisselpunkter som gjorde att det tog rätt så mycket tid innan vi hittade varandras roller då. Och det ställde ju till det, och det kom ju då samtidigt som vi så att säga började lida sviten av att försäljningen där, och det var en svacka som var generell i Göteborg den hösten där 2012. Alltså det dippade lite helt enkelt i försäljningen för alla bolag. Det var lite svaga konjunktur och det var lite utmaningar på IT- och tech-sidan, och det märkte vi direkt, för vi hade inte de marginalerna, vi var så många. Så att vi märkte att det dränerade ganska kraftigt då. Och det där ledde ju till att vi fick göra våra första neddragningar. Och det var ganska tufft. Det är ju utan tvekan det tuffaste som finns, det säger upp folk. Så är det. Fruktansvärt är det. Och vi sa upp i två omgångar kan man säga. Där hamnade ju en situation där min dåvarande fru jobbade ju med marknadsfrågor. Och vi hade köpt ett hus i Helsingborg, vi var i Göteborg. Vi hade köpt ett hus i Helsingborg, vi skulle ju bilda familj och vi skulle bo där nere. För hennes släkt var där och min släkt var där nere. Liksom. Så att vi tänkte att när vi får barn så ska vi flytta ner igen. Och så pendlar jag upp och så jobbar jag kanske lite mer normala timmar i framtiden. Tanken då. Men så blev det inte, och då fick jag ju liksom direktiv från styrelsen att jag skulle säga upp min fru. Och precis före jul då fick jag det. Så det var väl inte min bästa jul kanske. Och det blev väldigt konstigt för mig. Ja. För helt plötsligt så var det här ingen startup längre. Det här var inte mitt bolag ens längre, kände jag. Om jag inte ens kunde liksom, om jag inte ens hade det inflytandet att jag kunde liksom skulle behöva säga upp min egen fru, förstod de inte liksom hur det skulle påverka mig som individ att inte längre ha det stödet hemma. Ja. Hur skulle jag kunna plöja 70 timmar i veckan när frun är förbannad för att jag liksom, jag har sparkat henne liksom. Hur tänkte man liksom? Så att det där blev en sån grej som gjorde att där tappade jag väldigt mycket av min glöd den julen. Och sen löste vi det på med någon konstig konstruerad abrovink där hon gick ner i tid till typ 25% och jobbade på det. Alltså det blev, hon blev inte uppsagd, men hon blev ändå neddragen, så kunde man ändå visa att vi hade ändå gjort någonting. Alltså, det var en lösning som ingen var nöjd med, men det var så det blev i alla fall. Och de där uppsägningarna, de hjälpte faktiskt till en hel del. Det drog ju ner, det tog ju tag i den kostnadsmassan minskar när man har personal för uppsägningstider. Men det gjorde ändå att vi inför 2013 då såg ut som att vi hade liksom åtminstone bättre kassaflöde. Vi hade potentialen där. Allt vi behövde nu, det var att få igång försäljningen igen så att vi kunde få in lite nya fräscha kunder. Vi kände att vi hade en chans att liksom fixa till det där. Och då hamnade vi i en sits där vi sa att jag går på de stora kunderna och det andra gänget i säljteamet då, som var en av de här seniora killarna från det nya bolaget, och en lite mer, inte junior, men en av våra killar. De skulle satsa på mindre och medelstora kunder liksom, och så skulle vi göra andra drive. Och det där levererade helt enkelt inte vad som behövdes. Det kom väldigt lite. Absolut inte tillräckligt. Och då hade vi ju redan sagt upp folk i två omgångar och det började liksom bli lite jobbigt. Stämningen var inte lika god, det var inte lika kul att ha några partykvällar. Och så hamnade vi i en sits då där vi sa att nu räcker inte pengarna. Och då började jag ju titta på när, nu kommer snart sommaren, det är en dålig period när man har konsultfirma som jobbar med uppdragsutveckling. Hur ska vi ta oss igenom då juni, juli, augusti va? Och då gjorde jag en budget eller ett par olika budgetar då som handlade om mycket pengar, mer pengar vi behövde av våra investerare. Och den versionen som vi kallade version 0, skeleton budget, den byggde på att vi sa upp all personal. Och att vi bara hyrde in folk då på timmar eller på konsultbasis bara för att hålla igång. För vi hade ändå intäkter på 100-200 000 i månaden bara för löpande driftsgrejer och sånt där. Va? Och så skulle vi göra det för att minimera alla kostnader, säga upp hyreskontraktet och bara övervintra i princip tills vi hade liksom nått en balans i det där och sen sakta bygga upp igen. Och då satt vi och försökte få till ett möte kring det. Vi hade andra varianter. Jag skulle sälja bolaget till Haikyu som vi testade innan precis på slutet där. Så jag och Josef från Line Education, vi kastades ut till flygplatsen för att fånga Jekyll Instead som var vd idag tror jag i Göteborg. Han skulle bägge på ett plan men han kunde avvara 25 minuter till oss om vi kom ut till Landvetter. Så vi åkte ut till Landvetter och tog ett möte. Och de intervjuade en del av vår personal men de sa att vi hinner inte göra vår due diligence, vi hinner inte dra det här i vår koncern på den tiden som ni har på er. Mm. För vi hade bara 2 veckor. Du vet, det är ju så här med bolag. Den 12:e ska skatten in och den 25:e ska lönerna ut. Mm. Och varannan vecka var det liksom ner på nivån. Och då hamnade vi i det här läget och då hade jag redan suttit med den fruktansvärda fredagsträffen som jag hade med min CFO. Och då kom hon in med en lapp med alla fakturor som skulle betalas. Och så hade hon en siffra på hur mycket pengar vi hade på kontot. Och så fick jag välja vilka vi skulle stryka och strunta och betala helt enkelt. För att vi inte hade pengar att betala alla leverantörer. Det där var inte heller kul kan jag säga. Vi var nära att få in den där sista investeringen. Vi var väldigt nära. Vi satt och hade ett möte med huvudägarna. Jag och Almin Invest som var med då. Och mina investerare och det här andra bolagets investerare. Och då hade jag lagt upp vad vi behövde för att komma igenom med den här minsta lösningen då. Och mina investerare var på. Almi var också på, Almi Invest. Men de är ju statliga då så de får ju bara matcha så att säga utvecklingar en krona mot en krona. Och då sa mina investerare att vi går in och gör vår del. Men vi kräver också att det här andra investerarnätverket då, då ska ni matcha vår investering. Mm. Vi har tagit mycket mer investeringar än någon annan i det här bolaget och vi är beredda att lägga mer pengar i det här. Men då vill vi se en motprestation att ni också går in. Och då sa de att vi fixar inte det. Det tar längre tid för oss. Vi kan inte ordna fram de pengarna under de här förutsättningarna. Och då blev det ju ingenting. Mm. Och då fick jag frågan, kommentaren som ställde den. Men kan du inte göra en mindre budget? Säga, men det är ju ingen personal kvar, det finns ju ingenting, jag har tagit bort allt. Det finns ju ingenting kvar att ta bort. Så då bestämde vi oss där då på kvällen att det var kört. Liksom. Och sen hade vi styrelsemöte dagen efter, där vi fattade det formella beslutet. Och dagen efter det så medlade personalen gick till tingsrätten då. Lämna in konkursansökan. Det var i maj, tror jag, 2013. 10 eller 11 maj, innan den 12. Mm.
Ja, hur kände man sig då?
Det var ju väldigt jobbigt den här sista veckan. Väldigt jobbigt att gå till tingsrätten. Min CFO följde med mig, Elina. Så vi gick tillsammans. Och lämna in, fick de här papparna stämplade. Och det var väldigt jobbigt. Det var väldigt tungt. Det var som att ta hunden till veterinären. Mm. Ungefär för sista resan. Mm. Sen efteråt var det också någon form av lättnadskänsla. Nu kunde jag inte göra mer. Nu var det över liksom. Och ett av de råden jag ger till entreprenörer är att om ni någonsin ska gå konkurs, se till att göra det på innan den 12:e eller innan den 25:e, och se gärna till att göra det på en fredag eftermiddag. Därför det som händer är ju att det utses en konkursförvaltare. Och när de väl kommer in, då blir det ganska mycket att göra den första dygnen. Och de kommer ganska snabbt. Och därför är det rätt skönt att göra det så att du hinner få ett par dagar där du hinner återhämta dig och bara landa liksom. Och jag tror till och med det var så att det var någon helgdag, om det var Kristi himmelfärd eller vad det kan ha varit. Liksom. Men det var röd dag i alla fall, så att det blev ingenting förrän på måndagen. Så vi fick det som en lång helg då för att hantera det där. Så att det var en spännande resa. Och då åkte jag hem på helgen där till min dåvarande fru, och så sa jag att nu är det klart. Nu har jag satt bolaget i konkurs, och nu kan vi liksom, nu är det dags för oss att titta på vad vi ska göra framåt liksom, och nu stannar vi här nere, nu får vi liksom bygga någonting som funkar, och nu har ju du all rätt att ta lead på vad vi ska hitta på liksom, för nu har du ju hängt med mig på den här resan. Men då sa hon att hon ville skilja sig.
Aj.
Det var alltså i princip inom loppet av samma vecka då som du...
Japp.
En ganska radikal förändring av livet.
Mm. Det var det. Mm. Och det var ganska tufft.
Mm.
Det enda som kanske skilsmässan hjälpte till med var att den var emotionellt jobbigare än konkursen.
Ja.
Den dränkte, det var precis som att kroppen eller hjärnan kunde liksom inte hantera mer och mer än en viss nivå av ångest. Så att det blev nästan så att skilsmässan fick fokuset.
Mm.
Och så konkursen blev bara någonting man hanterade på köpet. För att allt var ju kaos då.
Mm.
Det var ingen kul månad då.
Nej, usch.
Det var det.
Mm. Vad fanns det... Ja, det är en väldigt personlig fråga, men liksom att den relationen, eftersom ni dessutom så att säga, jobbade ihop, och var det skilsmässan också en konsekvens av egentligen valen att satsa på det här projektet och gå in i det så som du gjorde?
Det var i alla fall så hon uttryckte det då. Sen fanns det ju, alltså, hon hade ju offrat ganska mycket ja. Timmar borta. Hon saknade, vet jag, att vi aldrig umgick, så att det alltid var företaget som gick först och sånt där. Och hon hade väl någonstans sett att det fanns en förhoppning om en ljusare framtid någonstans med framgång och möjligheter och liksom ett liv där allting hade, där vi hade lyckats liksom, och bygga upp det här till något stort internationellt kanske rent av. Och att belöningen kom sen någon gång.
Mm.
Och sen blev det ju platt fall på det. Mm. Vad hade hon då offrat allt för egentligen?
Mm.
Och där någonstans så kände nog hon att det här är ingenting jag vill fortsätta med. Liksom.
Mm.
Sen fanns det kanske annat också som jag inte känner till naturligtvis. Men det uttrycktes att det absolut var relaterat.
Jag tänker på det beslutet, och det var väl kanske ett gemensamt, men att hon gick in i bolaget, att du anställde henne. Hur ser du på det idag, att liksom jobba ihop med sin partner och liksom den relationen som man får då?
Ja, men det är en sån där grej som, det skulle vara lätt att säga att det är ett misstag, men jag tycker inte att det måste vara det. Jag tror att det är väldigt mycket handlar om personkemi och vem det är man jobbar med. Det kan också vara väldigt stimulerande. Men om man gör det, då tror jag att man ska vara väldigt noga med att det är ett bolag man kontrollerar. Så man inte hamnar den sista som jag gjorde, att någon annan kommer och säger åt dig hur du ska göra med din fru och inte.
Mm.
Utan du kan nog absolut mena, många familjeföretag ser ju precis ut så, att man jobbar allihopa i familjen i samma bolag. Och det finns ju familjeföretag som det har gått ganska bra för. Det finns ju både Persson och Kamprad till exempel. Så att det är ju inte så att det är omöjligt på något sätt, men jag tror att dels måste personkemin stämma, för att då blir man ju verkligen gifta med varandra och bolaget på ett visst sätt. Och dels så tror jag att man ska vara medveten om att då behöver man också bygga bolaget med den förutsättningen, så att det är väldigt tydligt för andra som jobbar där till exempel att nu är det här är familjens bolag eller sådär. Och det gjorde ju inte jag, utan hon var ju en i personalen som alla andra, med följden att hon också blev behandlad som en i personalen bland alla andra när det väl blev krisläge. Då.
Mm.
Och det var kanske misstaget.
Hur från en ganska stor grop kan man säga att när och hur började du klättra ur den?
Ja, men det var två stycken processer. Jag ställde mig väl upp efter någon vecka sådär. För att sen kom ju konkursförvaltaren och jag hade jag fick en otroligt kompetent konkursförvaltare från Ackordcentralen som var väldigt pedagogisk, som lät mig så att säga inte vara med, så, för det är konkursförvaltaren som fattar alla besluten, men som lät mig följa med från sidlinjen i alla fall och förklarade att nu händer det här och nu kommer jag göra detta. Och jag fick liksom vara med och liksom bidra och göra, han frågade, vill du ringa leverantörerna eller ska jag ringa leverantörerna eller vill du göra det här? Eller så att jag fick liksom, jag kände att jag ändå kunde vara med, och det blev nästan som när man är med och hjälper till att förbereda en begravning. Man kan tänka sig den typen av känsla, att man känner ändå att man gör något för den döde. Man gör ändå något fint för den här personen som har gått bort. Och det, lite den känslan hade man, att jag kunde ändå försöka göra det bästa av det här. Och det kom ju in en del anbud på att köpa upp konkursboet. Alltså det fanns ju, för det första så fanns det ju en ganska stor kundportfölj. Mm. Och det säger faktiskt lite om vilken kultur jag hade byggt upp, för det är nog en av de grejerna jag är mest stolt över. Mm. Det är att vi hade en väldigt fin kultur fortfarande, för den blev väldigt synlig efter konkursen, därför att det funkar ju så att du i 30 dagar kan du jobba kvar då på statens nota så att säga. Mm. Ska du personal kvar efter det, då går du på konkursboets nota. Mm. Och eftersom konkursförvaltaren har till uppgift att minska kostnaderna i konkursboet, så är det man har 30 dagar på sig. Mm. Vi sålde ju nya kunder för 250 000 under tiden vi var i konkurs. Mm. Och det är ju rätt imponerande, eftersom vi var tvungna att berätta för kunderna när vi signade upp dem att vi är ett bolag som just nu befinner sig i konkurs, men vi vill jättegärna göra bra grejer för er. Ni kan få ett jättebra pris och ni kan få en leverans inom 30 dagar. Så det var ju ganska intressant, och det var ju ingen som slutade under den. Alla kom ju till jobbet ändå, fast det var konkurs. Och så, sen var det ju någon som fick något annat jobb, och då kom de och frågade om det var okej att de gick på intervju och om det var okej att de började lite tidigare. Jo, men det är klart, för 17 liksom. Aha. Men vi hade liksom kvar den här känslan av att vi ändå skulle göra rätt för oss. Vi skulle ändå se till, och det landade ju en ganska välskött konkurs så sett. Det var ju inget fel på balansräkningen, det var likviditeten som tog slut och pengarna som tog slut helt enkelt. Och då rasslade det ju liksom till. Då. Så att det var en ganska attraktivt bolag att köpa upp, och det var flera kandidater som ville vara med och köpa upp det. Och jag gick ju in i en situation där jag också fick banken som kontakt. Jag stod ju på personlig borgen på nästan allting. Det var en av de grejerna jag hade fightats med styrelsen om, att jag ville ha in de andra stora ägarna nu på och ta borgen då. Ja. Men det ville de inte. Men vi hade lite grejer hade försvunnit, kommer jag ihåg, för att Almi tog över en del grejer och tog bort borgen på en del saker. Så att det blev ändå okej. Jag fick 300 000 som jag skulle hantera då. Det var också en sån här konstig, när man kom hem och så har man ett brev från SCB som säger att ja, nu har vi kommit fram till att du skyller oss 302 000 kronor och vi vill gärna ha dem i slutet av den här månaden. Tack! Och det där är ju en intressant, om man tittar på konkurser just, så är det ju ganska intressant, därför att man kan säga att när man hade sålt alla våra tillgångar och gjort av med alla kontorsmöbler och sånt där som inte var så intressant, och man sålde in kramet och allt var klart, då låg vi nästan på plus minus noll i skulder och intäkt, så vi är nästan break even. Men då är det ju så att konkursförvaltaren står ju före banken i kön. Först i kön står konkursförvaltaren, och tvåa i kön står oftast banken, och trea står andra låneinstitut som till exempel Almi då. Och konkursförvaltaren ska ha sina pengar, och han kostade ungefär 300 000. Så att i och med att hans pengar plockades ut, så fattades det när banken skulle ha pengar, och då hamnade de på mig istället. Och det är också ett intressant sätt man har valt att bygga upp det i Sverige på, att det ser ut på det sättet. Så det var ju bara att försöka hitta 300 000 då. Det var nog min största försäljningsinsats någonsin. Det var att gå till min nya bank som jag hade bytt idag och säga, nu är det så här att jag är nyskild, bor ensam i en stor patriciervilla från sekelskiftets början. Jag har precis konkat ett bolag och är arbetslös. Skulle ni kunna tänka er att låna upp lite mer pengar till mig? Och det gjorde de. Faktiskt, förvånande nog, men jag fick låna lite mer pengar från banken, och sen tömde jag varenda fond och sparkonto jag hade och sånt där. Och då blev det ju en ganska praktisk hantering sen, för så då behövde man jobba. Dränka mina sorger och arbeta lite så den sommaren. Och så jobbade jag som konsult åt de som köpte konkursboet då, som var ett schweiziskt bolag.
Vad var det för bank som var så snällt?
Swedbank.
Ja, var det skånska Swedbank?
Ja, det var precis. Det var skånska Swedbank. Och det var ju, där hade jag ju varit privatkund när jag var liten också. Mm. Men däremot hade vi, Nindev hade ju SEB då. Mm. Så att, nej, det var snällt av dem att gå med på det under de förutsättningarna jag befann mig. Mm. Men det har ju löst sig sedan dess. Mm. Patrice Villan sålde jag ju för några år sedan och de fick tillbaka sina pengar. Så ja. Det var bra.
Men efter liksom nu då den här resan som liksom under en ganska kort intensiv period då innehöll egentligen allt som liksom en startupresa kan innehålla, möjligtvis med undantag från då, de fall när det går riktigt jäkla bra då, så att man får en exit då, men i övrigt det mesta. Vad kände du, att aldrig mer entreprenör, eller vad blev konsekvenserna av detta rent inställningen till livet? Och det här som du kände efter olyckan var ändå, det här var ju nästan också som en olycka kan man säga, fast på ett annat sätt.
Jo, det är ingen slump att boken heter Kraschen, för det refererar ju till båda krascherna egentligen. Mm. Men jag ska säga så här, det var ju ett antal saker jag blev lite allergisk mot. Jag insåg att jag inte är lämpad för att leda stora bolag. Jag är alldeles för mjuk. Jag bryr mig alldeles mycket om människor, så att säga. Jag kan aldrig prioritera vinsten på sista raden framför de människor jag jobbar med. Och då är jag förmodligen ingen bra företagsledare i en stor organisation. Utan jag är bättre som specialist och expert på saker jag är väldigt, väldigt duktig på. Mm. På att förklara komplexa saker, på att bygga relationer, på att sälja, även om jag inte... Jag vet att jag är duktig på att sälja, men jag tänker inte på det som försäljning, och det är kanske därför jag är duktig. Jag tänker snarare på dem, att jag hjälper folk att lösa problem de har på ett smart sätt. Jag har olika kunskapsområden där jag kan grejer. Men den rollen passar mig mycket bättre som specialisten eller experten än att leda andra människor. Och det är någonting jag med åren har märkt ännu mer. Liksom, att jag vill inte behöva vara någon annans chef. Det funkar inte för mig. Det ansvaret är stort att bära. Och det är bättre att jag kommer in och är rådgivare till en chef i så fall till exempel. Och det har jag varit i ett antal tillfällen. Men entreprenörskapet var det liksom inget fel på. Alltså att komma på nya idéer och hitta på dem. Det har jag fortfarande tyckt var ganska kul. Däremot så blev det ju lite grann så här när jag startade mitt förlag sen efteråt och sådär, att det blev viktigt för mig att jag hade ett vanligt jobb. För att jag vill inte utsätta min nya familj, min nuvarande fru och mitt barn, för samma resa som jag hade utsatt min första fru. Det vill säga att deras uppehälle var beroende av hur det gick för min entreprenörskapsövning. För jag vet ju att entreprenörskap innebär att det går upp ibland och ner ibland. Och därför bestämde jag mig för att ska jag göra mer bolagsgrejer, då ska det vara på sidan om för att det är kul och som en hobbygrej. Och det var liksom varit en premiss då. Mm. Men jag höll ju på med konsultande. Jag var ju konsult åt det här schweiziska bolaget i 6-7 månader. Sen tog jag fler konsultuppdrag och sen så höll jag på att göra en hel del konsultande åt min gamla arbetsgivare då, som jag hade jobbat åt 2010 i Göteborgsregionen. Och en dag så ringde det en herre som heter Carl Heath från Rise och sa, du inte kommer att jobba här. Det händer otroligt mycket spännande grejer på Rise. Vi kommer att börja jobba med att förändra liksom, hur folk ser på utbildning och lärande. Jag vill jättegärna med dig på den resan. Och så kom jag hit till Rise och träffade folk och tyckte det var helt fantastiskt intressant att få jobba på nationell nivå med den här typen av förändringsarbete. Att få jobba liksom med hela samhällets omvandling. Och då blev det ett ganska naturligt val. Och sen är entreprenörskapet en liten sidohobby. Liksom.
Som en liten avrundning så skulle jag vilja be dig att, för du skriver något, jag tror det är förordet i boken, om att vi har ett ganska fantastiskt innovationssystem i Sverige med massa stöd för entreprenörskap. Men det är väldigt mycket fokus på att hjälpa till att starta bolag. Mm. Men så skriver du i boken att, men det finns inte så mycket stöd och hjälp runt det här när det går snett. Och hjälp för att resa sig igen. Jag tyckte det var väldigt tänkvärt. Vi jobbar ju både, jag och Jonas, i innovationssystemet. Som en liten avrundning, har du några tankar om hur vi skulle kunna utveckla innovationssystemet för att faktiskt göra det lättare att ta smällarna och resa sig och så försöka igen?
Jag blev ju lite engagerad när boken blev släppt, så jag blev ganska flitigt anlitad som föreläsare i olika sammanhang. Bland annat av Lunds universitet, men jag var på DI Gasell och pratade, jag var på antal ställen och sådär. Och jag började driva igång liksom en idé om att man kanske skulle kunna försöka förändra det här systemet. Och jag upptäckte att det är väldigt jungfrulig mark, kan vi säga. Alltså nu har jag inte sett de senaste siffrorna, men då var det väl ungefär mellan 60 och 70 000 bolag som startade, alltså 6 och 7 000 konkurser per år. Och mitt sätt att försöka tackla det var ju att titta på hur mycket pengar förlorar Sverige. För det är ju, ska du förändra någonting, då behöver du omsätta det i vad kostar det. Tyvärr, så ser ju världen ut. Och då försökte jag ta reda på, varje konkurs innebär att ett bolag har gått i backen för att det gått minus. Så är det ju. Och det fastställer ju tingsrätten hur mycket pengar det är, så att säga, som har förlorats. Så jag tänkte, om man kan få in den siffran på hur mycket det är, då kan man ju också säga hur mycket skulle det förändra om vi kunde minska antalet konkurser med 1% eller 5% eller vad det nu är. Men det visar sig att det finns ju inte de siffrorna, för det finns ingen som har uppdrag att samla in den datan. Det finns inte ens någon som har i uppdrag att ta hand om entreprenörer som misslyckas. Det finns ingenting. Det som finns är om det går personlig konkurs som privatperson, då finns det ett helt stödsystem som träder in. Men den ansvariga myndigheten för liksom företagskonkurser, det är ju Kronofogden. De har inte det uppdraget. Det finns ingen som har ansvar för hur vi tar hand om entreprenörer som misslyckas. Och det kanske hade varit en bra start, att det fanns ett utvecklingsprogram eller ett cirkulärt innovationstänk kring det här. Om man nu ska prata om hela innovationsresan, så kan vi inte bara prata om goda exits med generationsöverlämning eller försäljning eller exit i utlandet. Vi måste också prata om bad exits, där man går in i väggen eller där man ryker för att man går i konkurs. Alltså, hur tar vi tillvara på den kompetensen? För det här är ju personer då som är otroligt erfarna individer. Jag har ju lärt känna många naturligtvis längs vägens gång. Jag har fått många samtal, ska ni veta. Ett som berörde mig allra mest var en kväll, sen eftermiddag en kväll när jag var ensam hemma, och så ringde det telefonen, nummer jag inte kände igen, och svarade. Och då var det en man som väl var kanske 10 år äldre än mig då. Och så sa han, är det du som är Björn Flintberg? Ja, jag har läst din bok och jag är i samma läge nu. Jag sitter i bilen nu och jag vet inte om jag ska köra hem eller om jag ska köra in i väggen. Och sen pratade vi 45 minuter. Där han var verkligen på en resa där han skulle ta reda på om han skulle köra ihjäl sig eller om han skulle åka hem, för han hade gått konkurs. Han åkte hem till slut. Men det var verkligen en sån tankeväckande situation. Varför tar vi inte hand om den kompetensen? Varför kastar vi bort? Det är ju en lärdom, det är ju en kostnad som vi har tagit för att någon har blivit väldigt mycket klokare. Varför tar vi inte vara på den? Ett reboot camp eller du vet, alltså det finns en del sådana här, kommer att berätta om dina misstag, men hur tar vi hand om den kompetensen? Det är så många, jag har två ganska nära vänner som båda har gått igenom konkurser. En hade en klockbutik och en hade ett IT-bolag i Stockholm. Och min kompis på klockbutiken, han driver klockbutik idag igen, men det tog honom 8-10 år innan han vågade igen, annars var han bara anställd. Och min kompis i Stockholm, han sa att aldrig mer att jag startar bolag liksom. Det går inte. Så det finns många sorgliga berättelser om kompetens vi har tappat. Så att man kan väl börja där, ta hand om, hitta ett program eller en innovationslösning som gör att det finns möjlighet att utveckla sätt att ta tillvara på kompetens, så att det finns en, herregud, ta fram en broschyr, vad händer när jag går i konkurs, hur svårt kan det vara liksom? Eller att det finns en helpline eller en kontaktyta eller någonting när du kommer till konkursförvaltaren, så finns det en broschyr om hur det funkar när du går i konkurs och var du kan vända dig, ett nätverk med folk som har gjort det, eller, alltså du vet, det finns ju massa med idéer man bara skulle kunna börja med, ganska liten skala liksom. Jag tror att hade man kunnat samla dem liksom, The Reborn Dragons liksom, på något vis, med lite coachning och lite tips, så skulle man säkert kunna använda dem som väldigt, väldigt intressanta rådgivare, till exempel till nya startups. Gör inte så här, lär er av detta. Och vi skulle framförallt slippa ett antal tragiska människoöden för folk som har helt och hållet tappat sin tro. Därför att för små bolag som går i konkurs så är ju du bolaget.
Mm.
Alla investerare säger det, vi investerar i dig Björn. Vi kan inte se på bolaget än, det är för ungt för att se siffrorna arta sig. Men vi tror på dig. Det är dig vi investerar i. Och det där bygger också en känsla att det är mitt bolag, jag har startat det. Allting vi formar är mina beslut. Men det innebär också att du kopplar ihop din identitet. Du surrar dig vid rodret. Och när båten då går i kvav, vart tar du vägen då? Lyckas du frigöra dig från det och simma upp till ytan igen? Det är inte alla som gör det.
Mm. Det man undrar ju är ju, för idag så har vi börjat gå in i ett läge kanske med konjunkturen, det börjar bli lite tuffare. Vi har haft väldigt lång tid av konstant uppåt och det är svårt att rekrytera människor, det finns ingen att få tag i, det finns mycket pengar som helst nästan. Nu börjar vi gå in i liksom hög inflation, dyrt att låna, svårt att få bryggrunder, kanske är svårt att få finansiering. Så man skulle ju kunna tänka sig att kanske några av våra entreprenörer där ute kommer kanske, tyvärr, kanske kommer att befinna sig i samma situation som du var. Och nu i och med att vi inte har det här stödsystemet, har du ett eller två råd till dem idag? Vad skulle du säga då? Om man känner att ja, det kanske är på väg att gå lite fel här. Har du något råd?
Ja, men det kan väl försöka i alla fall. Alltså, sitt inte ensam i det här. Se till att du har en mentor. Det kanske är så dags, men försök att se att ha en mentor som kan vara lite reality check på dig, som kan säga, men hördu, hur tänker ni här? Och som kan se till när det är dags. För att det är ju så med våra älskade bolag när vi driver dem. Och det här var den vanligaste frågan jag fick. Varför la du inte ner det tidigare? Därför att det är som att skaffa en hundvalp. Och så låter du den sova i sängen och du tränar den och du leker med den och sen ändå blir den sjuk. Då är ju inte din första åtgärd att ta den till veterinären och göra slut på lidandet. Det är ju din sista åtgärd. När du har prövat allt annat som bara är möjligt. Byta kosten, in med mediciner, göra någonting nytt. Alltså du gör ju allt för att slippa ta dig dit. Och det är ju för att du är driven av passion och drivkrafter och viljan att lyckas och så vidare. Men där kan det hjälpa att ha en mentor som kan säga, men du, nu är det dags att släppa taget. Och kanske någon som också kan hjälpa till att påminna dig om att du är inte ditt bolag. För det är mitt andra råd. Hur mycket du än tror det när det går bra, tänk på att det är bara ett bolag. Det är en låda, en konstruktion som du har använt. Du har målat lådan, du har klistrat den och du har fyllt den med jätteroliga grejer. Men du är inte lådan. Det är det du har gjort som är värdet. Inte bolaget i sig. Släpp det. Det finns fler idéer, det finns fler bolag.
Då tycker jag att vi avrundade avsnittet med den kloka tanken och den reflektionen. Som är en reflektion som vi vill, åtminstone i det här forumet i Motgångspodden, försöka bena ytterligare i. Så tack så hemskt mycket Björn för att du ville komma hit och dela med dig av dina erfarenheter. För mig och Jonas och för alla de som förhoppningsvis lyssnar på det avsnittet så tror jag att det kommer vara väldigt givande.
Tack för att du fick komma hit.
Tack.